Hej och välkomna till Vacancy Podcast. Detta är avsnitt 64. Det är jag som är Erik Nyström.
Och jag är Magnus Johansson.
I det här avsnittet ska vi ta vid där vi slutade förra gången med de två filmerna som våran gäst då, Rickard Eriksson, bad oss prata om. Nämligen La Bête, eller The Beast, eller Odjuret från 1975 och Possession från 1981.
Han hade något slags tema.
Vad var temat som han sa det? Östeuropeiska regissörer med svåruttalade namn regisserar erotiska monsterdraman.
Just
det. Men innan vi pratar om det så har jag fått upp ögonen på sista tiden, eller senaste månaderna, veckorna, jag är inte så långt efter, för True Detective, serien som alla pratar om. Det dras paralleller till Twin Peaks och allting. Mm. Men jag har inte sett den än, jag väntar på det. Jag kommer förmodligen att se den under juni kanske.
Ja, okej. Okay. Ja, nej, jag har ju sett den. Frugan såg den i en väldans fart faktiskt. För att den är ju... Ja, men det är definitivt en kvalitetsserie. Och de är ju riktigt bra skådespelare i den också.
Var är Matthew McConaughey och...
Woody Harrelson.
Ja.
Och Matthew McConaughey verkar ju få mest lovord... Eftersom att han har ryckt upp sig i karriären på något vis.
Ja, vad hände där lite grann?
Ja, precis. Nej, han måste ju ha bestämt sig där på sin farm att så här, nu jäklar ska jag bli bra skådis ett tag igen.
Nu ska jag förvalta det här.
Just det.
För han har varit med länge och man har ju aldrig riktigt tagit han på allvar. Alltså han har fått göra romcoms eller så här, lättsam matiné-action.
Ja, precis. Han har väl fastnat där i romantiska komedier och sådär, så att med inte så mycket djup. Men jag kan å andra sidan tycka att han har funkat ganska bra i det han har gjort. Liksom. Jag tänker på, vad heter den? Drakarnas rike, eller vad den heter.
Ja, det är en av dem jag tänker på.
Mm. men alltså, han är ju behållning i den också på något sätt. Där han dyker upp som amerikanen.
Men då spelar det Christian Bale som gör den där... Mm. Christian Bale-rollen.
Precis, men på senaste tiden med både, vad heter den, Dallas Buyers Club, som han ju fick Oscar för, och...
Har du sett den?
Ja, jo. Ja. Riktigt bra. Ja, framförallt är han bra.
Jag tyckte han var bra, det lilla han är med i The Wolf of Wall Street också.
Ja, absolut. Och så har han ju varit med i någon film som heter Mud, som jag inte har sett den, som jag är lite nyfiken på.
Mm. Jag hade planer på att se den inom kort.
Men precis, men om True Detective kan jag väl säga att ja visst, precis, den har ju lite så här någon, det är ju en detektivhistoria som namnet visar på, men definitivt, den har ju någonting, det ligger ju någonting nästan övernaturligt över den också på ett vis som ligger genom serien och men det är ju ganska bra filmen och upplägget funkar ju bra. Eller film, säger jag. Serie.
Det är en HBO-serie, alltså den är så här lagom 12 avsnitt.
Ja, precis. Jag tror att de har jag tror det är 8 avsnitt. Han som har skrivit det här är det väl framförallt som är hjärnan bakom den här serien. Som även då nu har fått tillstånd, eller vad man ska säga, som ska göra en till säsong. Där han tydligen igen har fått lite fria händer och förvalta serien hur han vill. Nej, men precis, det är ju häftigt upplägg i alla fall med den här historien som löper över liksom många år och de hoppar fram och tillbaka och blir intervjuade i senare och så. Det kanske för min del kanske det ligger något filler avsnitt som kanske, ja, den kunde bli ännu kortare. Men det tycker jag ofta om serier.
Jag tänkte just säga att du är väl fortfarande lite grann av den där uppfattningen att man ska kunna trimma ner det till 90 minuter.
Precis. Jo, lite grann. Och det skulle ju ha den här kunna ha gjort också. Men det är ju ganska trevligt som den är nu. Det är den ju. Den får ju utrymme för lite extra lull. Och så. Och även funderingar för publiken såklart. Vad ska hända härnäst liksom?
Ja, jag kommer att ta mig an den. Det kommer kanske att dröja någon månad till. Men den... Mm. Jag kan förklara varför. Jag vet att den ligger på Warner för distribution i Sverige. Och när jag recenserar filmer för Film Phoenix så har Warner ett av bolagen som skickar hem recensionsexemplar till mig. Mm. Så jag vet att det kommer att ligga i brevlådan någon gång där, lagom till release. Och då tänkte jag att då kan jag ju lika gärna recensera den.
Mm.
Innan vi tar i tur med de här två pärlorna i filmhistorien så tänkte jag passa på att slå ett slag för min medverkan, fortsatta vikarierande Titta de snackar, avsnitt 120 och 121 kan man lyssna på mig som pratar om dels Texas Chainsaw Massacre remaken och The Grand Budapest Hotel, Wes Andersons senaste film, om man vill höra mig prata om någonting annat än en skräckfilm.
Just det. Jag har bara lyckats lyssna på Texas Chainsaw Massacre-avsnittet, remaken. Det är ju spännande. Eller jag blev då sugen på att se om både den och den här prequel som dök upp efter då.
Mm. Vad är du?
Ja, precis.
jag ska låta dig ha den känslan i fred.
Ja.
La Bête,
ja.
The Beast, eller Odjuret. Regisserad av Valerian Borovchek från 1975.
Det är ju en film om en familj som ska få ett arv om de gifter två personer med varandra. Sonen i familjen ska gifta sig med en kvinna från Amerika, England.
England, Amerika, engelsktalande i alla fall, till skillnad från de här fransmännen.
Just det. I det kontraktet så står det också, eller det står att de får inte pengarna om inte de är gifta, och att giftermålet har välsignats av någon.
Någon biskop eller någonting, jag hängde inte riktigt med där.
Från Vatikanen.
Familjen bor ju på ett gods också, där det finns en slags förbannelse eller legend om ett monster som dyker upp i skogen.
Och att det kanske spökar i huset. Folk har sett någon kvinna, va?
Mm.
Just det.
Det här är även en annan beskrivning på mjukporr.
Ja, precis.
Av något slag. Låg effektiv mjukporr.
Mm.
Min första anteckning förutom titeln är även hästporr.
Ja, precis.
Och det hade ju Rickard varnat oss lite grann för att första två kapitlen på DVD-skivan skulle bestå av hästar som har sex med varandra.
Mm. Ja, precis. Och du säger mjukporr och jag säger hårdporr när det kommer till hästbilderna här i alla fall. Det är nog ingen naturfilmare som någonsin har filmat hästar har sex på det här viset. Eller snarare filmat det på det här viset.
Det är fokus på könsdelar.
Ja, precis.
Mm, det sätter ju tonen ganska omedelbart. Det verkar ju vara, det är ju sonen här som ska bli bortgift och som har de här hästarna och verkar väl kanske eventuellt ha någon, vad heter det, stuteri där man parar hästar, om det är det han håller på med. Samtidigt har han väl kanske en något osund förtjusning att titta på det här.
Mm.
Och det sätter ju lite grann tonen för vad som komma skall också med djur och sex.
Ja, precis. Och den här säger ju allt, titeln på något sätt. Den säger att här kommer det någonting. Mot, ja precis, någonstans här i filmen så kommer det dyka upp den här, det här odjuret.
Och det här odjuret presenteras som någonting, någon slags urkraft eller någonting uråldrigt. Man kan väl även se det som någon slags sexualdrift. Mm. Så hela den där myten kring djuret finns. Vi får den här hästporren i början. Vi får lite mjukporr inslängt. Och sen, större delen av filmen är ju dock något slags kammarspel med gamla män som sitter och pratar väldigt sakta om den här storyn.
Mm.
Och vad den går ut på.
Ja, precis.
Någon som sitter i rullstol och någon som är lite lömsk. Och så finns det en präst som kommer dit också.
Ja, precis. Och allt det här är ju någon slags... Ja, men det är, för mig så är det jättetråkigt, just den här kringhistorien. Det känns som att alla de här gamla människorna med sina familjeangelägenheter, det är verkligen inte den bästa inledningen.
Och det blir så mycket också.
Ja, precis. Den försöker bygga upp till någonting, men jag får då ingen liksom stämning, eller vad man ska säga, av den här stämningsbyggnaden.
det väckte en sån här otäck tanke i mig själv om att, när, att man sitter där och tittar på de här som sakta mumlar på om det här, ja, men arvet och vad som gäller och arrangerade äktenskap. Så man satt alltså där och längtade tillbaka till hästporren.
Ja, men på ett sätt. Det känns som att det den här filmskaparen skulle eventuellt kunna göra, känner man hela tiden, är ju att chockera lite grann. Särskilt från de här första bilderna. Och då blir det jäkligt trist med de här, med det här som man inte kan hantera då, som är det här kammarspelet och lite, ja, men jättetråkiga liksom intrigerna som sker.
Man sitter ju och vill ha, man vill ju bli chockerad, man vill ju få det, någonting skevt, skruvat, vad det än är. Det var lite det jag var förberedd på också, jag hade ställt in mig på att nu kommer det att bli snusk och galenskap i kvadrat eller i kubik.
Ja, precis.
Och så måste det bli alldeles för mycket män som pratar tristess.
Ja, precis. Och så lite så här kritik, eller det är snarare så här, åh vad kul med lite så här sex och kyrkan möts och ja, men det blir lite så här som att det ska vara lite sexkomedi känsla där, men den infinner sig inte riktigt. Det är varken roligt eller sex på ett sätt liksom.
Det dyker upp då en grånad man där som är någon slags präst som har i släptåg två unga pojkar, eller åtminstone en pojke och en androgyn människa.
Ja, precis. Ja.
Som han har en nästan som att han skulle ha burit med sig två katter eller någonting. För han kurar ihop sig lite mysigt i någon fåtölj och sover med dem, och det är ju ändå lite, då blir jag lite peppad ändå. Det här är ju lite surrealistiskt kanske, så lite som du var inne på, någon slags lam kritik mot katolska kyrkan kanske.
Precis. Jag kände bara att så här, alltså om man haft den här synen på präster och katolska präster och vad det är, så här körgossar eller vad det heter. Om man har haft den synen i flera sekel här, vad fan görs det inget åt saken lite grann? Jag vet inte,
det här var 75. Det var liksom 35 år senare kommer någon skandal om att katolska präster ligger med små pojkar.
Precis, okej.
Borovtjik var de på spåren redan här, och han lärde knappast att vara det först med det.
Nej, precis, utan det kändes som eller allt i filmen som inte har med hästar och en senare scen eller sekvens känns ju väldigt standard. Och det är därför det blir så här. Eller jag blir så här, vad fan, kan man inte göra något åt det här?
Nej, men återigen så väckte det här att, men ska vi nu ha de här två unga pojkarna, vad kan de vara, i sena tonåren kanske, och den här pensionären till präst, ska de bara sitta där och mysa? Kan de inte ha sex i alla fall?
Just det, ja, de pussar ju varandra i alla fall, men...
Ja. Och det är ju sånt som jag sällan kommer på mig själv och sitta och tänka när jag ser på en film.
Ja, men precis. Men det är ju det. Det är ju så här. Det är tydligt att den här regissören bara kan snusket. Så att man längtar ju till de scenerna snarare liksom till slut. För att man blir så jäkla less på det här tradiga som är någon slags filler. Som är hela historien. I filmen.
80% av filmen åtminstone.
Precis, är ju filler för att den här sekvensen som kommer sen ska få plats i filmen, eller liksom för att fylla ut till en hel film.
Ja, den har ju någon sån idé om att någon av de här, det är nästan talande för hur långsamt det är. Jag vet inte om det är någonting som regissören skrattade när han kom på det, att okej, det här är segt och långsamt. Jag låter en av de här sega tråkiga gubbarna somna och en snigel börjar krypa på hans hand. Det är så sakta det går. Alltså, jag tolkar det nästan som en kommentar om hur... Ja, jag vet att det här är tråkigt.
Ja, men alltså alla går och lägger sig vid ett tillfälle också. Och bara väntar på att den här, ja, men mannen från kyrkan ska komma och välsigna det här bröllopet. Det är lite talande. Det är det.
Det är så långsamt att sniglarna hinner bara krypa upp på folk.
Och alla karaktärer går och lägger sig. Ja, nej, men det är...
Men det de lyckas då, som är lite sexkomedi-igt, som jag tänker, jag har inte sett så mycket sexkomedier i mitt liv. Men det finns då en kvinna som har någon slags flätor i håret, flätat i flera flätor.
Mm.
Något slags tjänstefolk tror jag hon är, om hon är en barnskötare eller någonting.
Jag tror att hon är en dotter.
Dotter i huset?
Ja,
det kan du mycket väl ha rätt i.
Som är lite flower child typ.
Ja. Hon har ju då någon slags sexuell relation med butlern i princip.
Mm.
Och vid två tillfällen har de sex. Men mitt under akten så ropar de. Kallad på av sina överordnade. Mm. Så att han måste springa och göra någonting. Så de måste avbryta sexet.
Mm.
Vilket då gör att hon sätter sig på sängkarmen. Och lite så här uttråkat försöker på något vis... liksom rida sängkarmen efter att han har sprungit därifrån. Det händer igen då, två gånger.
Ja.
Hon ser som bara less ut. Och sen slutar hon och så kliver hon av och så går hon och öppnar garderoben, en stor så här jättegarderob, och där har hon tydligen stängt in de här två små barnen som hon har haft hand om tidigare.
Ja.
Det blev så jobbigt på något vis. Att de här två, det enda de vill bara få ha sex klart någon gång. Och de är så desperata att få det. Att de stänger in barn i samma rum som de har sex.
Mm.
Kan de inte bara få bli klara? Jag vill få se det innan den här filmen är slut. Jag vill få se de här två personerna tillfredsställda.
Ja.
Men det får jag inte.
Nej. Nej. Nej, precis. Det återkommer nästan en gång till där mot slutet.
Ja,
hur mycket ska vi spoila och prata om den här filmen?
Ja, men för att få någon form av energi i det här så måste vi prata om det hela handlar om. Vilket är sista 20 minuterna kanske, 25.
Precis.
För till det här, det är väl ett slags slott kan vi kalla det för.
Mm.
Anländer då den här kvinnan som ska bli bortgift med sonen. Hon är väl lite mer peppad på att bli bortgift än vad han är.
Ja.
Han vill som bara hålla på med sina hästar.
Mm.
Han blir tvångsrakad och tvångskammad. Och
tvångsdöpt till och med.
Ja. Mm. Hon är väl lite mer ändå att ja, men det här är kanske en bra grej.
Mm.
Hon somnar. Hon är lite sugen på att få ligga med han också tror jag.
Ja.
Men hon somnar och drömmer en sekvens om... Kanske är den här drömmen påverkad av... Dels av spöket som kanske finns här.
Mm.
Av någon av de tidigare som har bott på godset. Och av den här myten om det här besten, det monstret som finns i skogarna runt slottet.
Mm.
För hon drömmer om hur den här kvinnan... Jag känner att jag vill berätta upprinnelsen till scenen. Hon sitter i ett slags lusthus, eller ett så här hus ut mer frikopplat från godset, slottet.
Mm.
Och spelar, va? Hon spelar
piano, ja.
Spelar piano och tittar på några får, eller ett får och ett lamm utanför, som beter sig lite märkligt. Vilket kanske bara är för att det är svårt att få djur att skådespela.
Ja.
Lammet sliter sig loss, det är fast fjättrat först, men det sliter sig och hon blir tänker att nej, det här är inte bra. Jag måste fånga mitt lamm. Så hon springer iväg efter det in i skogen.
Mm.
Och inne i skogen, så i ett träd, så dyker det här monstret upp som har slitit lammet i stycken.
Mm.
Och börjar jaga henne och slita av henne hennes viktorianska kläder.
Mm.
Hon sliter väl av sig själv och försöker kasta på monstret.
Ja.
Jag kan överlåta till dig att beskriva monstrets design. I den mån man får se det.
Ja, precis. Det är ju lite varulvslikt, stort och håret med en jättepenis, alla hästpenisen som vi såg i början av filmen. Och själva ansiktet är ju skrattretande, dålig, någon slags varg.
Ja, någon slags varulv från en så här, om man ska skoja om en var, alltså en parodi på en varulvsfilm.
Ja, precis.
Man skulle säga till filmens försvar att penisen är betydligt mer väl skulpterad. Om man får se den säkert 50 gånger mer än man får se ansiktet på monstret. Så.
Precis. Och de är jättestolta också över att de har lyckats få den att spruta sperma ur den. Det blir ju som en våldtäkt som övergår till att de båda njuter av det här då och har sex med varandra, den här besten och kvinnan här som vi inte har sett tidigare i filmen, men som dyker upp.
Som tydligen är väldigt viktig. Och det är då, kvinnan här spelas då av Sirpa Lane, som är någon slags fotomodell, en finsk fotomodell.
Mm.
Som är död nu också. Hon dog 99. Hon var inte speciellt gammal. Hon var i 50-årsåldern.
Mm.
Som är den som får headlina hela filmen. Hon kastas bara in också.
Mm. Och ja, alltså, det är väl lite fyndigt. Alltså. Det här som någon slags lösryckt så här, kortfilm känns det ju som att det och är ju intressant just med att vad heter det här lammet som är väl det mest oskuldsfulla man kan hitta på, springer ut i skogen och hon följer det till den här besten som är då.
Man kan väl se det som ett
erotik.
Sex eller sexuella uppvaknande. Man kan säkert se, och det är definitivt meningen att man ska kunna tolka det här lite på en drömsymboliknivå.
Ja.
Men man vill ju samtidigt ge hela filmen en rejäl smäll på käften för den här grejen med en kvinna som blir våldtagen först, men till slut börjar tycka om det.
Ja.
Det är inte okej.
Nej.
Och det ska den ha en stor skopa skit för. Det är inte okej någonstans.
Nej.
Att presentera en sån moral nästan.
Ja, precis.
Även om det är lite, jag kan hålla med om att symboliken är lite fyndig och man väljer att tolka den symboliskt.
Mm.
Och det var ju här man vaknade till också. För det är ju helt absurd den här, hur hon blir jagad. Och det här monstret springer, hon flyr undan och blir hängande i ett träd. Och det här monstret springer ju efter och typ juckar mot allting. Mm. Och sprutar sperma ur den här gigantiska erektionen de har byggt.
Ja.
Hela tiden.
Ja, precis.
Det är i princip som att någon skulle jaga henne och skjuta efter hon med gevär. Alltså,
ja.
Så det blir ju även på ett plan då lite så här härligt bizarrt, det man på något sätt har väntat på.
Ja.
Den här dröms, och det här är då alltså någonting som en karaktär drömmer.
Mm.
Hela den här drömsekvensen är, precis som du sa, du kallar det för kortfilm.
Mm.
Och när Rickard var här i föregående avsnitt nummer 63, när vi pratade om Savage Streets, så nämner han att den här regissören Valerian Borovchik har även gjort en film som heter typ Osedliga historier.
Ja.
Som är en antologi bestående av fyra mer eller mindre perverterade, snuskiga, erotiska, konstiga historier. Jag har inte sett den.
Mm.
I ursprungsversionen var det 5 eller 6, jag har lite olika uppgifter på det, berättelser, var av just den här drömsekvensen var en av dem.
Mm.
Som de då han valde att det här är så bra, jag kan inte låta det gå till spel.
Nej.
Och lyft in det i den här historien.
Precis. Det är väl också så att den var tänkt till ännu en annan film även tidigare än de här. Så att den har ju varit liksom på väg in i filmer vid två tillfällen innan, men stoppad av producenter, och i ett annat fall var det väl regissören till en annan film som verkligen var nej, det där ska fan inte in i min film. Så att de har ju tydligt byggt upp det här jäkla tråkiga plåstret på det här för att kunna göra en lång film av den här kortfilmen. För att kunna få distribution, gissar jag, och kunna visa den någonstans. Det finns ett liknande exempel på sådana saker med, vad heter den? When a Stranger Calls är ju också en sån film som
originalet, ja.
Ja, precis. Originalet i den filmen började också som en kortfilm som sedan utökades så att den kunde ses av folk, helt enkelt. Kunna gå upp på bio eller säljas på något vis. En kortfilm är ju lite svårare att distribuera. Och det blir så väldigt uppenbart när man väl vet om det här. Det han älskar med den här filmen är den här sekvensen. Och det blir så tydligt. Det blir verkligen, ja men, kom till saken väldigt, väldigt mycket genom hela filmen. Och sen att själva saken är, ja alltså den är ju, den är ju upprörande och så, och det är ju ibland häftigt, men ja, jag vet inte. Det kändes inte så himla kul heller, eller?
Jag hade ju hellre sett kortfilmen, för nu envisas de ju med att klippa mellan att hon då ligger, den här kvinnan som ska bli bortgift i ramhistorien som upptar 80-90% av filmen.
Mm.
Ligger och blir lite kåt i sängen, och så vaknar hon, och så stiger hon upp och går, ja.
Mm.
Och så går hon tillbaka och fortsätter drömma. Allting det blir bara liksom ett störningsmoment. Det jag ville se här, okej, det var så här, på något sätt så här kittlande, provocerande med hästporren i början.
Ja.
Och den här sekvensen frikopplad, jag blir förbannad på den här våldtäktsromantiseringen. Men jag kan även tycka att den är på något sätt så sjuk att det är lite roligt att titta på det. Och just det att det är ett monster som springer runt och sprutar sperma i hela jävla skogen.
Ja.
Hade det bara varit det, så hade jag kunnat tycka att det finns en tjusning i att se det här, i att det är så konstigt.
Ja.
Men då har man det här dödköttet som är åtminstone en timme att plåga sig igenom.
Nej, jag vet inte. Jag tyckte den blev tråkig, och payoffen var inte nog liksom häftig eller kittlande.
Efter den här drömsekvensen så finns, jag kommer inte ens ihåg, nu var det bara var 2 dagar sedan jag såg det här, och jag har redan glömt vad finalen, vad hände, vad var det som fick eftertexten att börja rulla.
Precis.
Påminn mig inte om du minns det, jag vill inte veta.
Nej.
Det här är väl ett bra tillfälle att då försöka göra sig av med en film. För jag äger ju den här, jag köpte den svenska utgåvan som Studio S har gett ut. Det är kanske den du har också.
Ja, precis. Vi har 2 kopior av den här, kan vi väl säga då.
Som ändå är en rätt okej utgåva vad gäller bildkvalitet. Det är DVD då, visserligen. Men det är, jag tycker att det är en bra transfer de har använt sig av.
Mm.
Och den innehåller ju en kort dokumentär och lite, ja men, trailers och så här, textbiografier. Men är man intresserad av odjuret La Bete eller The Beast, så skicka ett mail till podcast@vacancy.se och anmäl ert intresse. Den är oändligt mycket bättre än Ubaldo Terzani Horror Show, som vi försökte bli av med tidigare här på podcasten. Och vi har även här två exemplar.
Ja.
Det går även bra att skriva till oss på Facebook, på vår Facebook-sida. Gör ett inlägg på vår sida, skriv bara, jag vill ha den.
Yeah.
Ni behöver inte, så kontaktar vi de som är först.
Yeah.
De 2 första som anmäler sitt intresse.
Yeah.
Det finns ett visst värde i att ha sett den här. Då har man ju i alla fall sett Valerian Borovskis La Bete.
Yeah.
För den är ju knäpp.
Ja.
Men den är samtidigt jävligt tråkig.
Ja. Precis. Jag gillade även i slutet så kommer det in någon präst och pratar om vad, nu försvann ordet, men att ha sex med djur,
tidelag,
ja, som är en ganska rolig och finurlig liksom slut på det här på något vis, alltså någon moral, det är, han är moralpredikare i slutet, vilket är lite kul, tyckte jag. Jag tycker att det är lite roligt med tidelag också som ord, det är ganska.
Det låter ju inte som vad det skulle vara.
Nej, eller? Det är ett ganska fint ord. Så där. Men sen är grejen som det är inte så.
Och det är ju rykande aktuellt i och med att vi just i Sverige får en lagändring som förbjuder alla former av sex med djur, vilket inte har varit kriminellt tidigare.
Nej, precis.
Man har kunnat bli straffad för det utifrån djurplågeri-aspekten. Men nu är det liksom själva, även om man säger, ja men hästen ville det ju.
Ja, precis.
Så blir man straffad.
Mm.
Så på ett sätt kan man ju se det som att vi har en strängare lagstiftning med sex mot djur än vad vi har kring våldtäkter.
Ja.
Och med de politiska orden kan vi flytta oss 6 år framåt i tiden.
Precis, till Possession som kom 1981 som du just nämnde.
Och den är regisserad av Andrzej Żuławski. Det här som jag sa i avsnittet, föregående avsnitt när Rickard presenterade filmen han ville att vi skulle se och prata om i det här avsnittet, så är ju Possession en film som har stått i min filmhylla i, ja, åtminstone sen, ja, det här är också Studio S, släppte den här.
Ja.
Och jag hade hört talas om den i något år innan det, så visste att det var en film jag ville se.
Mm.
Men som det blir med alldeles för många filmer, så köper jag den och tänker, den här ska jag se, men jag ska spara den lite grann. Och ställer jag den i hyllan, och sen står den där, och så blir det aldrig att jag ser den.
Den är väl lite sån där film som också blir lite så här, ja, men ska jag verkligen se den nu? Nej, men jag ser någonting lättsammare. Men definitivt, den här har ju varit i rullians, och Amazon brukar påminna mig om att just det, folk som ser det du ser har också sett Possession, så att det här är ju någon slags kultfilm ändå.
Mm. Kortfattat så handlar den om Sam Neill, verkar vara något slags nästan spion eller jobba åt någon form av underrättelsetjänst, som är klar med ett uppdrag och ska återvända till sin hustru som han har grava relationsproblem med. Och det kommer tydligt fram, hustrun spelade Isabella Gianni, att hon under tiden han har varit borta på det här uppdraget har varit otrogen med honom.
Mm.
De hamnar i en djup, ännu djupare kris i sin relation. De har även en ung son.
Mm.
Och frågan som Sam Neill fastnar vid är att, vem är det hon har varit otrogen med?
Mm.
Är det den här mannen Heinrich, som är en tysk playboy? Eller är det något annat?
Mm.
Och egentligen tycker jag vi kan lämna beskrivningarna av vad Possession handlar om där.
Mm. Ja, precis. Hon flyttar ju ut också. Är väl en
ja, de separerar.
Ja, precis. Mm. Och hon dyker upp då och då. Och ja, eller båda och egentligen. Sam Neill blir utsparkad till en början. Och sen verkar det som att hon inte riktigt tar hand om deras pojke på ett bra sätt. Så Sam Neill, som har gått in i någon slags depression, alltså han faller ju sönder totalt här i den här filmen.
Man tänker att han dricker stora mängder alkohol också, eller någonting.
Ja, han blir då till slut lämnad med sin son och får ta hand om honom, trots att han
är ju inte i balans.
Nej, precis.
Och hustrun flyttar iväg till en annan läge någonstans i... Den utspelas i Västberlin. Det här är under kalla kriget. Hon flyttar till en lägenhet någonstans i Tyskland. I anslutning till Berlin. Man vet inte riktigt vart.
Mm.
Och ägnar sig åt sin nya älskare. Eller vad hon nu håller på med.
Mm. Lite nervöst sätter jag igång den här filmen efter att ha sett den andra, Rickards rekommendation. Men fan vad den öppnar starkt, den här filmen, med bilderna på Berlinmuren, musiken som är jäkligt häftig, och kamerans ständiga rörelse och det spännande klippningen också som finns i den här filmen.
Den har en handhållen, inte så här överdrivet steadycam, utan definitivt handhållen, men inte skakig.
Nej.
Hela tiden i rörelse, så här runt karaktärer och klipp i rörelserna helt där.
Mm.
Seamless, alltså vilken jävla teknisk känsla
som
man har, Żuławski.
Ja, precis. Och sen kommer vi in i deras historia, och de har ett... Ja, han har just kommit hem, de har ett samtal, de ligger i sängen och pratar om, har du varit otrogen, har jag varit otrogen, och så vidare. Och det är bara skitbra filmat och bra spelat. Och sen så Sam Neills karaktär har bestämt sig för att det ska vara jag ska rädda det här förhållandet. Det ska vara jag, min fru och mitt barn. Så han har ett samtal med sin arbetsgivare och säger, nej men du, nu måste jag lämna det här arbetet.
De vill ju skicka ut han på nästa uppdrag, för de är så nöjda med det han har gjort.
Precis, men han tackar nej. Och den scenen är ju fantastisk också, med kameran som bara åker genom rummet från ena sidan till den andra, om och om igen. Och otroligt snyggt och intensivt filmat och spelat redan från start.
Och hela den här första kvarten, för att han kommer hem, pratar med sin hustru, är på den här, pratar med sina arbetsgivare, kommer tillbaka till lägenheten, upptäcker att hon har stuckit, pratar med hon på telefon, får veta att hon har en annan man och blir helt förkrossad, har en konfrontation med henne på ett café som slutar väldigt, väldigt dåligt. Alltså det är, jag var inte heller riktigt förberedd på vad jag skulle få. Nej. Men hela den första kvarten är så otroligt drabbad. Jag blev helt tagen.
Ja.
Jag tappade liksom all, alltså, jag hade som ställt in mig på en, kanske lite. Jag visste att det här skulle vara mer allvarligt menat än Labeté.
Ja.
Men det var så otroligt drabbande. Hela deras psykologiska reaktioner, svartsjukan, ångesten och mekanismerna i ett förhållande som plockas isär, och det går ganska snabbt, det är hela tiden väldigt raskt arbetat, det är inte så att det är så extremt långa scener.
Nej.
Jag var helt knäckt efter bara första kvarten.
Ja.
Vad är det här för någonting?
Ja, precis, och sen när du fortsätter med hans sönderfall där, när han är lämnad ensam, han har bestämt sig för att han ska inte träffa sin son, som nästan något straff till sin fru. Vilket är hemskt i sig. Och så sen ligger han i en säng och går sönder verkligen framför våra ögon. Det är otroligt. Det är sjukt, som sagt, intensivt, och gör rent fysiskt ont på karaktären och nästan in till vi som tittar. När han ligger där och verkligen skakar och kan inte kontrollera sin kropp.
Så är det hela tiden så lite öststats 1981 smutsigt. Men med en regissör som även låter det kännas smutsigt, men det är så otroligt tekniskt skicklig hela tiden.
Ja.
Och att det är så jävla realistiskt. Alltså, jag har just det här med att han bara, nej, jag ska inte ha med min son att göra, för det är ditt fel. I mitt jobb inom socialtjänst så träffar jag på ganska mycket av föräldrar som har det här, de tappar lite fattningen. Barnen blir inte så viktiga, utan deras egen känsla av att de blivit förorättade tar över allting, och bara så här, som en gryta som kokar över, och de skiter i allting.
Ja.
Det känns så spot on också.
Ja, precis. Jo, just den här inblicken i den här svartsjuka mannens sinne är ju, ja, precis, igen, intensivt och väldigt våldsamt. Och man, det gör en, ja, men precis, man blir ju ledsen i själen av att se det här.
Och så fortsätter det som med den här ångesttakten på något vis. Det är som att, så tänkte, det är som att Sulawski här på något sätt har lyckats ta varje filmkorn i varje filmruta, så har han tagit en liten spruta med ångest och injicera i varje jävla filmkorn. För det är så plågat, framförallt i inledningen.
Ja, precis.
Det är så fruktansvärt plågad. Och det är redan innan vi har släppt loss Isabella Adjani i filmen. Som då spelar hustrun.
Ja.
För hon jobbas ju mer och mer in då.
Ja.
Och är ju än mer trasig. Och vi förstår inte riktigt varför. Vi får känslan av att hon har lämnat Sam Neill. Vi väljer att kalla dem för skådespelarnas namn. Ja. Hon har lämnat han för en annan man som är så mycket bättre än han. Sex är så mycket bättre. Allting är så mycket bättre. Det antyds ganska snabbt att det är någonting som är lite skevt med den biten. Och sen dyker hon ändå upp i hemmet och är ett vrak. Och river ut saker och vill vara med sonen. Och börja. Och inom loppet av 10-15 minuter så gör hon två självmordsförsök. Och båda två är så otroligt obehagliga. De är ute och bråkar väldigt livligt på gatan. Så kommer en lastbil och kör, och hon, man ser det, ja, man känner det direkt att hon kommer upp. Så hon kliver ut framför, och så kliver hon undan igen. Och bara sättet är iscensatt, och sättet hon agerar i den, att man köper det, va? Där höll Isabella Gianni på att ta livet av sig.
Ja.
Och sen kommer en annan sekvens när hon blir nästan psykotisk i hemmet och gör till självmordsförsök, som är så här, jag får nästan panik i scenen.
Ja.
För att det är så otroligt otäckt, och man känner att det här är två trasiga människor som dessutom nästan hatar varandra, men ändå är det, just i den scenen så är de varandra är det enda de har också, nästan typ. Mm. Och jag tänkte att när vi ändå pratar om det, så vill jag prata klart om Isabella Gianni. Hon fick, eller kan, fick hon bästa skådespelarpriset.
Mm.
Och på baksidan av den här Studio S-utgåvan står det någonting om att skräckslag, nu citerar jag, få skådespelerskor har överröst med så mycket beröm som Isabella Gianni fick för Possession. Men priset hon fick betala var högt. Skräckslagen över att se sig själv på detta sätt i den färdiga filmen försökte stjärnan begå självmord. Någonting man förmodligen ska ta med en nypa salt, eller åtminstone tänka att det säkert fanns andra faktorer som spelade in.
Ja.
Men jag tänkte när jag såg den här filmen, utan att ha läst på baksidan, att sättet hon ger sig in i den här rollen,
mm.
och det är helt utan alla säkerhetslinor. Det här är ingen det här är inte en så här trygg, ändå någonstans trygg method actor som Pacino, som visserligen går hårt in i rollen och kommer ut ändå, eller Christian Bale håller på nu att fjänta på och gå upp och ner i vikt. Och det är inte den här brittiska tekniska skådespelandet, mm. utan det här är någon som bara sliter av sig alla kläder och bara kastar sig rakt in i att skådespela.
Mm.
Eller agera, känns nästan mer som rätt ord.
Mm.
Och jag bara tänker, det här är inte bra, det här är inte hälsosamt, för man ser blicken, hela kroppsspråket och hur, alltså det är en ganska fysisk tolkning att göra också.
Ja. Ja, precis.
Den är hemsk.
Ja.
Jag tänkte bara alltså, regissören borde här inte ha uppmuntrat, den borde ha sagt stopp. Det här är inte sunt. Du är för långt in i karaktären.
Mm. Ja, precis. Och när det går till sin spets där i tunnelbanegången där också, som är verkligen, ja, jag vet inte. Och fysisk ångest på, ja. Ja, det är starkt. Det är det ju. Och jag tycker att Sam Neill gör ett fantastiskt jobb också här. Mm. Jag tänkte vid flera gånger att, eller vid flera tillfällen, att tänk att se de här två skådespelarna göra den här live, liksom, den här filmen på en scen, liksom. Det skulle ju vara otroligt jobbigt, för man får precis den samma känsla på något sätt som när man är på en riktigt välspelad teaterföreställning, där det verkligen bara, oj, det här är lite obehagligt att sitta bland de här människorna. Får jag känslan av i alla fall när jag ser den, att jag är där på något vis, liksom.
Det blir på riktigt på ett helt annat sätt än man egentligen är van att se i film också.
Mm. Referenser jag drar mig till är väl Lars von Triers filmer. Antichrist är ju en liknande, eller jag skulle säga när jag har sett den här att den är starkt inspirerad av den här filmen till och med, men det vet jag ju inget om. Själva looken tar jag från ett annat avsnitt som vi har gjort, och det är Den amerikanske vännen.
Den filmen får genom mitt huvud också, just den med Berlin och,
ja.
och det här ordentligt skitiga, alltså liksom dåligt kammade frisyrer 1981, alltid lite svettigt, alltid lite skjortor nedstoppade i tajta chinos, eller vad det kan vara, manchesterbyxor.
Mm. Precis. Och en annan som jag faktiskt tänker på också, som inte kommer i närheten av det här skulle jag säga, det är ju på senare tid så gör William Friedkin ganska mycket liksom filmade teaterföreställningar som är fyllda med mörker och grit och skit och så, som vad heter den, Bug och även Killer Joe är lite så.
För den är ju ganska mycket, den skulle ju gå att spela på en teaterscen, för det är ganska få skådespelare. Det är egentligen, men vi har en handfull, vi har, jag menar, Gianni Samir och Salmens son, sen finns det några karaktärer som rör sig runt omkring dem.
Mm.
Det är inte mer än 10 skådespelare i den här, med någon statist möjligtvis.
Ja.
Så jag håller med, det är en teaterkänsla.
Ja, precis.
Men då ska jag fråga dig. I den här filmen så dyker även upp en... Sonen är på en förskola där lärarinnan, eller pedagogen, fröken,
ja,
Även hon spelas av Isabella Gianni.
Ja.
När Sam Neill kommer dit så säger han: men vad fan håller du på med? Vad är det för jävla löjlig peruk?
Ja.
Och sen inser han: oj, de är bara väldigt lika varandra.
Ja.
Och han lär ju även känna henne bättre under filmens gång.
Mm.
Är det verkligen en bra idé att ha Adjani i båda rollerna? Det finns teman i filmen om nästan en slags tvillingar, om spegelbilder, ens goda jag och ens onda jag, om Guds tro och om slumpen. Men hur reagerade du på den när hon dyker upp, det är väldigt tidigt i filmen också, i en till roll?
Ja, precis. Och skillnaden är väldigt mycket i linserna som hon bär. Som är lite överdrivet blå eller vad de nu är. Eller gröna kanske.
Gröna är de på.
Ja, jo, men det blir ju... Jo, jag gillar det till slut. Efter att ridån går igen. Det är underligt under tiden man ser filmen. Ja, det är det ju. Man dras ur lite ur upplevelsen tills att filmen går igång och går in lite mer i skräckelementen som jag kanske tycker att vi ska lämna utanför här.
Ja, låt dem bara drabba er när ni ser den.
Ja, precis.
Ja, men jag är inne på samma spår som du säger. Först tänkte jag bara, men varför ska Adjani spela de här dubbla rollerna? Jag såg inte poängen, och dessutom var hon så otroligt mycket tråkigare att titta på när hon spelade den här förskoleläraren jämfört med hon var hustrun, om vi ska kalla karaktären för det. Så okej, hon skiljer ju på dem ganska mycket med sitt skådespeleri också, och frisyren och allting.
Ja.
Men det var ju så trist att se hon vara så mjäkig i en roll och vara den här psykotiska som jag blev alltså rädd för och berörd av i den andra då. Men som du säger, när ridån går ner så finns det ju en poäng med det också.
Ja, precis. Och
så just så här på mål, just innan mållinjen så bara, ja men okej, jag köper det.
Ja, precis. Och så finns det någonting lite spännande med att hon hjälper till att göra rent i hemmet efter ett av de här självmordsförsöken. Slog mig lite grann att så här, oj, det där är underligt, känns märkligt på ett häftigt sätt.
För filmen jobbar ju lite grann med spegelbilder, att förskollärarinnan är en spegelbild av hustrun, om maken och Sam Neill får förhålla sig till, och lägenheten som de har bott i tidigare, som Sam Neill bor kvar i, är ljus och för att vara 1981 modern, tänker jag mig, och på något sätt varm och trygg, medan lägenheten som Isabella Giannis karaktär hustru flyttar till och håller sig undan innan man får se den, så är den dels väldigt gammeldags, så gamla medaljongtapeter, och den är nedgången och mörk och murrig och ond, men det känns på något sätt som samma lägenhet ändå.
Ja.
Och att karaktärer får speglas mot varandra.
Ja, precis. Och det är väl en av anledningarna, känns det som, att den här utspelas vid muren, Berlinmuren också. För Berlin är ju helt annorlunda på båda sidorna av den här muren på något vis också.
På öst och väst, att det finns en sån politisk då, kalla kriget, slitningar mellan öst och väst då. Det finns sånt stoff i den också, förutom det psykologiska och det finns ju även religiösa funderingar. De pratar ju ganska mycket om tro och Gud även här, precis som i LBT.
Ja.
I mitten av filmen, någonstans i mitten, kommer det även en monolog som Isabella Giannis karaktär har. Man inte riktigt förstår vem den är riktad till. Pratar hon med oss direkt i tittaren? Pratar hon med någon av de andra hon har träffat? Är det riktat till Sam Neill? När hon pratar om just det här, hur hon gör lite grann sin programförklaring, eller blottlägger sin själ. Och hon tittar in i kameran flera gånger, och det är ingen annan karaktär i rummet då som den är klippt.
Nej.
Och den fick mig, du pratade om Lars von Trier och som är det. Just det kändes väldigt Ingmar Bergman.
Ja.
Han var ganska tidigare med att låta karaktärerna helt plötsligt rikta sig, låta sina karaktärer rikta sig mot kameran när man minst anar och förklara saker eller berätta hur de ser på saker. Och det finns helt klart stråk av Ingmar Bergman i i Possession också, utan att man ska bara låta som att det här är allt. För den går ju den här gränsen mellan att vara pretentiös konst, alltså en konstfilm, psykologiskt drama på, som spelar verkligen i den här, om man pratar om en hög nivå, och att den är nere och slaska även i ganska explicit skräckfilm.
Ja.
Och vi har ju valt som sagt var att utelämna allting som har med skräckelementen att göra.
Mm, precis, för det här är ju definitivt en jättevarm rekommendation, och jag är väldigt glad att Rickard fick oss att se den här till slut, och väldigt nöjd med att jag faktiskt beställde den på Blu-ray här för en liten extra slant, för att jag stormgillade den här filmen, som ni kanske redan hör.
Nej, jag tyckte det var skit.
Ja, okej, okay, nej.
Nej, alltså det här är ju verkligen, jag skulle gå så långt som att kalla det här, det är ett mästerverk.
Ja, absolut.
Man ska se den. Det, lägg ner allt annat ni har tänkt se närmaste veckan och se på Possession istället, om någonting av det vi har sagt låter intressant. För den är både väldigt, den är smart, den är omtumlande, den är på alla plan liksom så fruktansvärt skickligt genomfört. Skådespeleriet går inte att anmärka på.
Nej.
Kanske några biroller. Den är så tekniskt, alltså fotot är skitsnyggt, och det är klippningen är snudd på perfekt. Den hoppar mellan platser och hoppar lite framåt i tiden i ett klipp utan att man är direkt med ändå. Den är över 2 timmar lång, tiden bara rusar fram.
Mm.
Och den skakar verkligen om en.
Otroligt bra.
Mm.
Tack Rickard.
Jag kan säga att det kompenserar lite grann för det vi blev utsatta med, den där tristessen i Labeté.
Precis.
En sista parentes då, nu när vi egentligen har sammanfattat Possession, så vill jag säga just att jag säger att den är så tekniskt, att regissören vet vad han pysslar med, även hur han håller kameran och hur han ska få skådespelarna att agera. Men även ner på så här nivåer som stuntsen, om vi ska vara lite mer genrespecifika, så är det var 2 stunt som jag verkligen reagerar på. Dels hoppar en karaktär ut ur en accelererande bil.
Ja.
Och det är ju en som hoppar ut ur en accelererande bil.
Mm.
Okej, det syns att bilen inte kör jättefort.
Nej, och i princip skådespelaren också, känns det som. Så det den känns, är ju väldigt bra tekniskt filmad och allting liksom.
Ja, man tänker inte på att oj, där är det en stuntman.
Nej, precis.
Och kort, bara minuterna efteråt, så är det en skåd som hoppar av en motor eller faller med en motorcykel.
Mm.
Och man ser hur de har tänkt, alltså att motorcykeln liksom glider ner och kamar av på ett sätt. Men sen kommer liksom alla de här krafterna som är inblandade i att faktiskt färdas på en motorcykel och ta över. Och man ser hur stunt man, jag hoppas att det är en stunt man. Bara kraften tar över, han slungas upp på sin egen axel och rakt upp i luften på ett sätt som inte känns kontrollerat. De klipper någonstans i det där och men det är,
mm.
Man kände nästan, ni regissörer i östblocket, ni hade inte så mycket avtal med era skådespelare eller stuntman vad som var okej att göra och inte.
Nej.
Ni bara gjorde.
Nej, precis. Och rent, ja precis, och ner till att filma specialeffekter och allting. Det är riktigt bra. Riktigt bra genomförd film och spelad och skriven film. Nej, härligt att få se ett mästerverk man inte har sett förr.
Mm. Och då blir jag bitter på mig själv. Jag har haft den här filmen, ja, stående i min filmhylla i typ, ja, när de nu släppte det. Jag tror det var ganska snabbt. 4 år kanske. Mm. 4-5 år.
Mm.
Har den stått i min filmhylla. Och jag har bara tänkt att, nej, men jag ser hellre
ja.
Jag vet inte vad.
Escape from L.A.
Ja, precis. Jag ser Escape from L.A. med kommentarspår. Det är en bättre investerad tid, för den är ju lite kortare.
Just det.
Och resten av och sen sitter jag en halvtimme på Facebook och så här dreglar över att jag har zonat ut så fullständigt. Så lite arg på mig själv.
Ja, som, jo, men precis. Och i mitt fall, som du brukar klaga på, att jag ser alla de här Hollywood blockbustersarna som kommer, sommarfilmerna och
Fast and the Furious
och Fast and the Furious istället för den här filmen. Det är ganska helt, ja, det är helt sjukt helt enkelt.
Ja, man skäms ju lite grann liksom. Man vill ändå se sig som en filmnörd och intresserad av film, och så har man sett, ja, men jag har sett, jag vet inte, vad heter den, Ted på bio.
Ja.
Med den här stående i hyllan.
Precis. Jag lyssnade faktiskt på en annan podcast idag som hade som litet tema skämshyllan och pratade just om så här filmer de faktiskt inte hade sett. Det var en skräckfilmspodcast. Det var några som inte hade sett mer än Fredagen 13 1. Och inte hade sett resten till exempel på en skräckfilmspodcast. Vilket ju var lite så. Men jag kunde verkligen relatera när jag tänkte på att jag inte hade sett den här för.
Vi är inte ensamma i skräckfilmspodcast-djungeln som ibland behöver vi påminna om att vi faktiskt borde skämmas mycket mer än vad vi gör.
Precis. Och vill ni påminna oss om några filmer som ni tänker att vi kanske inte har sett, så skriver man ju till podcast@vacancy.se eller på Facebook där vi också finns.
Vi finns även på iTunes där ni även kan gå in och ge oss höga betyg. Skriv en kommentar kanske. Vi finns på filmfenix.se och naturligtvis på vacancy.se.
Vi hörs nästa gång.
Det gör vi. Tack och hej.
Hej.